Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du nu gå in på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla avsnitt av säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur det är att leva som asexuell, att ha arbetat som sexsäljare, att vara uppvuxen i Livets ord eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin. Vi undrar också vad som händer efter döden. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Det här är den andra delen av Hannas berättelse. Om att födas med en avvikande könsutveckling, DSD, som gjorde att hon levde den första delen av sitt liv som pojke.
Och ganska snart så sa han liksom, då sa han, men du är ju som en kvinna, du är ju ingen man, du är ju en kvinna. Ser du inte det? Känner du inte det?
I det här avsnittet ska vi höra om hur det gick till när hon i vuxen ålder till slut blev Hanna istället för Henrik.
Det var ju mycket som hände, och jag vet att när jag vaknade upp där på Karolinska så hade de gjort rosa ballonger och sköterskan sa: välkommen Hanna till ditt nya liv.
För att få veta mer om DSD pratar vi även med Anna Nordenström, barnläkare och professor kring medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset.
Det här är ju förstås stora och svåra frågor. Och det är också därför vi tycker att psykologen och det psykologiska omhändertagandet under hela uppväxten och upp i vuxen ålder är så viktigt.
I 20-årsåldern hade Hanna flyttat upp till Stockholm för att leva tillsammans med sin nya pojkvän Jörgen.
Det öppnades ju en ny värld för mig med klubbar och liksom gayklubbar och disco och så. Men ändå var han trygghet för mig, och det var ju liksom en ny sexuell frigörelse. Mycket som jag inte hade testat på liksom, men ändå så fick jag ju vara kvinna, men inte vara kvinna. Alltså jag fungerade ju inte som en man sexuellt, men vi kunde ju inte ha sex via vaginalt, utan det var ju analt. Och det var ju så, det var ungefär så. Ja, och jag kände mig som en kvinna när vi älskade, och jag kände liksom, och hans man, hans hårda kropp kan jag säga, och hans man, ja alltså, hans sätt att vara. Och
de ska vara tillsammans i 3 år, men det är någonting som inte känns helt rätt.
Däremot så träffade jag hans föräldrar, och jag kommer ihåg hans mamma än idag som sa så här: vi har ju fått en flicka in i familjen, var det första hon sa. Och jag hade inte sagt någonting. Och jag vet att Jörgen sa, men det är ju Henrik. Han hade inte riktigt förstått, tror jag. Men hans mamma, jag vet julafton 94 när vi förlovar oss, så skulle de komma upp till oss. Så säger hon, när vi står och diskar efter julmaten, hans pappa och han sitter inne och pratar som gubbar gör. Och så står vi och lagar mat och vi diskar efter julmaten. Så säger hon till mig: ja, du är ju som en, alltså jag är så glad för Jörgen, jag har hittat en sån fin, men du är ju en tjej, du är ju inte en kille. Och då liksom visste inte vad jag skulle säga. Jag är ju lite annorlunda, och jag liksom, du är ju så fantastisk, och de älskar ju mig, den här familjen. Och jag bara kände, jag har fått en extra mamma och pappa.
Relationen med Jörgen tar slut och så småningom dyker en annan man upp.
Han visade sig att han var bisexuell. Och ganska snart så sa han liksom, då sa han, men du är ju som en kvinna, du är ju ingen man, du är ju en kvinna. Ser du inte det? Kände du inte det? Och jag vet, jag kan aldrig glömma den här kvällen när vi sitter i Huddinge, för han bodde där. Det bara sköljde över mig en sorg. Jag grät så hysteriskt att det grät som att jag hade, att någon hade dött inom mig. Alltså jag grät i timmar. Och vet att han satt och tröstade mig på golvet där och pussade på mig och sa, jag älskar dig för den du är. Och han var nog min stora kärlek i mitt liv. Eller han var min stora kärlek.
Han kommer från en fin familj med mamma och pappa som har ett stort, vackert hus ute i Stockholms skärgård.
Och när jag kommer ut där utanför Vaxholm var det, så när jag såg den här pampiga villan och båtar, och då öppnades ju en helt annan värld. Alltså jag har ju aldrig levt i någon fin... Nu kommer man in i en familj, en miljonärfamilj, kändisfamilj liksom, som kände mycket liksom, så att mitt liv ändrades ju väldigt liksom. De hade hembeträden och eller tjänstefolk ibland som var med och lagade mat och serverade middagar i fina fester. Och
Hanna tar hand om rosorna i trädgården. Familjen bjuder på rysk kaviar och champagne. Och snabbt får hon lära sig att man aldrig pratar om pengar eller hur mycket man har på konto. Åren går och hon kommer allt närmare familjen.
Vi hade en butik i stan, en klädaffär. Han jobbade där och jag jobbade på Danderyds sjukhus. Jag jobbade natt där på intensiven. Så att jag jobbade där och hjälpte till affären. Och jag tyckte det var jättekul att sälja kläder och liksom det var både kvinnor och män. Och där lärde jag känna kändisar, flera stycken. För det var många människor som kom förbi där, för det var på Vasagatan mot LO-borgen. Så det var mycket människor som hade anknytning dit som kom och beställde jeans framför allt. Och många skådespelare. Och jag fick lära mig hur man skulle sälja och rätt snart så blev jag en väldigt bra säljare. Och... ja, så det var jättekul att pynta och ja, det här med affären. Sen kommer vi in i någon kris där. Det jag känner väl att jag längtar hem. Innan jag träffade honom så hade jag en lägenhet i Haninge. Och jag längtade liksom hem till min lägenhet. Och då bestämde vi att vi skulle vara särbo. Och jag tänkte väl att det här kommer vi fixa. Och då så flyttade jag tillbaka till Haninge. Och då är vi i våren 2000. Och sen när jag ska fylla år, jag fyller ju år i april, den 5 april. Så skulle han komma och gratulera mig. Och så säger han till mig, jag vill göra slut. Hela min värld rasar samman. Den man som jag äntligen kände att jag klickade med som person, sexuellt. Och vi hade det ju så bra, och så bra socialt, god ekonomi. Ja, allt var så bra.
Som en följd av att hon har blivit lämnad försöker hon begå självmord.
Jag vaknade upp då efter en vecka på intensiven. Jag fick en svår intoxikation, så jag håller på det. När jag vaknar, vem sitter vid min sida? Och Thomas. Jag ser hans tårar, jag ser hans lena händer. Jag ser han stryker min kind. Så tänker jag sig, är jag himlen? Eller vad är jag? Jag ser liksom massa med apparater, massa med slangar och jag kan inte prata. Jag är ju intuberad. Och sen så förstår jag ju att jag har varit väldigt nära döden. Och han, när jag vaknar till och jag kan prata, så kom också hans ilska över att, fattar du vad du har gjort? Fattar du att du, hur kan du göra mig så här illa att du tar livet av dig bara för min skull? Man gör inte så, fattar du? Och han var jättearg. Men jag gjorde ju det för att jag vill ju inte bli sviken. Jag älskar ju dig. Och han liksom tyckte jag var avskyvärd. Och det var liksom att hamna i ett svart hål.
Hon läggs in på psykiatrin på en viss avdelning specifikt för vårdpersonal. Det är höst när hon läggs in och 8 månader senare på sommaren kommer hon ut igen.
Jag kommer till vägs ände att jag kan inte leva så här längre. För hela mitt inre skriker ju att jag är ett missfoster. Jag är ju inte varken någonting. Jag måste ju bli kvinna. För då får jag en man som kan älska mig. För han som jag älskade, han sveker mig. Och då så får jag kontakt med ett specialteam då. Först tror man då kanske att jag är transsexuell, att jag liksom är född i fel kropp, att jag har könsdysfori och man gör en utredning och det visar sig ganska snart då att jag har då intersexuellt, att jag har en kromosomrubbning. Och det ena ger det andra och en jobbig utredning där man liksom får gå igenom psykologiska tester. Men mer och mer så förstår man ju att jag är ju kvinna.
I Sverige finns det 4 team fördelade på de stora sjukhusen som arbetar med att ta emot personer som inte vet vilket kön de har. Vi ber Anna Nordenström berätta hur en utredning går till.
Och då, dels så försöker man ju kartlägga hur ser det ut för att förstå vad som har hänt under utvecklingen. Och dels så tar man prover både för hormoner och för att kunna göra en genetisk utredning och se om man kan hitta någon eventuell mutation i någon specifik gen och förstå vad det är som har gjort att utvecklingen har blivit som den har blivit. Man får försöka lägga ihop alla pusselbitarna och se hur, dels förstå hur utvecklingen har varit och vad som har hänt. Men också fundera över och försöka förstå hur kommer det här att bli framöver. Kommer den här människan att komma in i en pubertet och i så fall hur kommer den här puberteten att utvecklas? Hur ser det ut med eventuell påverkan av androgener, det vill säga manliga hormoner före födelsen? Kan det här ha påverkat hjärnans utveckling? Och hur kommer det att se ut med fertilitet? Över. Så försöker man lägga ihop alla de här pusselbitarna och sen ta ett samlat beslut över vad vi tror är det som skulle passa bäst för just det här barnet. Och då diskuterar man det i teamet. I teamet ingår ju förutom endokrinolog också barnkirurg och psykolog. Och sjuksköterska. Så vi är ju ganska många inblandade. Man tar också hjälp av genetiker och ibland av gynekologer och androloger.
Det visar sig att tillståndet är en kromosomrubbning. Där Hanna har 2 X-kromosomer och en Y-kromosom. Det kan jämföras med den normala uppsättningen för en kvinna som är XX eller för en man som är XY. Så år 2007 görs den första av totalt 28 stycken operationer för att korrigera könet.
Varför har ingen hjälpt mig på alla dessa år? Jag känner hat till mina föräldrar, jag känner hat till livet, jag känner mig... Kommer jag någonsin bli en vanlig kvinna ändå, även om jag opererar mig? Och hur skulle man kunna operera mig. Man hade ju ingenting att ta och operera av. Man hade ju bara som en slamsa där nere mellan benen.
Hade du äggledare och ägg eller någonting?
Nej.
Är det också en sorg du lever med?
Ja.
Ja, det är vanligare att man har en sån situation om man har ett ESD-tillstånd. Att det faktiskt har påverkan på förmågan att få egna barn för framtiden.
Vi undrar hur det kunde gå så lång tid innan Hannas DSD fastställdes.
När man föds så har androgenreceptor reagerat på den testosteron som har funnits under fosterlivet. Och man har fått en tillväxt av det som vi kallar för genitaltuberkeln, som då antingen ska bli klitoris eller penis. Och att den har vuxit till så att man bedömde när hon föddes att det här var mest som en pojke med hypospadi. Och då kanske hon också blev opererad. Då kan man tänka att man blir opererad under kanske första eller andra levnadsåret för att göra att genitalia, yttre könsorganen, ska mera se ut som det brukar göra på en pojke.
Och så att när jag gjorde den här korrigeringen 2007, det var den 16 april och jag är född den 5. Så jag brukar tänka att jag har två födelsedagar. Det var då jag kan känna att jag blev kvinna. Kvinna, alltså juridiskt blev jag kvinna. Då jag också ansökte till Socialstyrelsens rättsliga råd och fick ett godkännande att jag var juridisk kvinna. Och då var då jag också bytte namn till Hanna. Så att alla andra år så hette jag Hanna i hemlighet, men det var då officiellt det blev Hanna. Så det var ju mycket som hände. Och jag vet att när jag vaknade upp där på Karolinska så hade de gjort rosa ballonger och sköterskan sa: välkommen Hanna till ditt nya liv. Och jag vet också att de hade opererat in. Jag hade ju bröst, men jag ville ha större bröstimplantat. Och så kände jag att, först jag bara kände på mina bröst. Jag har ändå mer, för jag hade små bröst som inte, jag ville ha större. Jag hade rätt att få det. Och jag kände mig, och så kände jag där nere på bandet att det fanns ingenting som stack ut, utan det var slätt. Och jag vet, efter några dagar när jag skulle ta bort förbandet och jag skulle se hur det såg ut, så vet jag att det är bättre väninna köpa med sig en sån här spegel som man kunde se sig själv, för jag ville ju se hur det såg ut. Och jag vet när jag tittar så här och säger kirurgen, så sa han, då hade jag lagt mig på gynstolen, så sa han: titta nu Hanna, vad fin du är. Och jag tänkte, men jag är ju som en kvinna. Fin är. Men så är bara i ljumskarna hade man lagt snitten och det var så fint gjort. Och ja, det var en känsla som var, ja, jag kan inte förstå. Jag vet att jag grät. Det blev som en berg- och dalbana psykiskt. Alltså jag var inte ledsen, utan jag minns att jag grät flera dagar av en inre glädje. Alltså en lycka.
Det här är ju förstås stora och svåra frågor. Och det är också därför vi tycker att psykologen och det psykologiska omhändertagandet under hela uppväxten och upp i vuxen ålder är så viktigt. Dels för att kunna prata även när man är liten under uppväxten med sina föräldrar. Så att från allra första början så siktar vi in våra ansträngningar på att stötta föräldrarna i att känna sig trygga och att de ska känna att de klarar av att prata om det här på ett bra sätt med sitt barn. För vi tror att det viktiga är att man känner sig trygg med vem man är och sin egen situation och kan prata om det med familjen i första hand. Och sen så småningom naturligtvis med sin partner.
Hannas nya liv som kvinna även till det fysiska utseendet, börjar. Men i och med att DSD är så ovanligt finns det många tabun och hon möts av okunskap.
Jag vet inte, man pluggade i utbildningen, man pratar ju inte om det här. Jag vet, jag pratar med de som har gått läkutbildningen, man pratar väldigt lite. Det är väl mer när man är mer specialiserad då. Alltså de som är mera medicinläkare som de som ska bli endokrinologer, som liksom förstår det här med celler och ja, uppbyggnaden. Men många vet inte om vad det här är. Och det förvånar mig idag att 2021 så är det väldigt människor som förstår. Och även om man berättar så kan de tycka, men du är ju ingen vanlig kvinna ändå.
I vuxen ålder har hon jobbat i många år som enhetschef inom sjukvården. Hon flyttar så småningom upp till Norrbotten och fortsätter arbeta inom vården. Men där ska hon utsättas för både trakasserier och mobbing.
Så liksom får man försvara sig, söker tjänster. Och det snackas skit, det pratas om en och detta landet är inte så stort och det pratas och ja. Och sen så blir det värre och värre och så fick jag dataintrång tyvärr på Sunderby sjukhus. Och det snackas och snackas och snackas.
Vad var det för dataintrång?
Jag vet att man gick in i mina journalhandlingar.
De gick in i dina journalhandlingar för att se vad du hade för kön?
Ja,
eller hur?
Ja, för att folk snackade, för det pratade. Det var någon av läkarna som hade kontaktat någon annan. Vet, ja. Och det här polisanmäldes, men det var nedlagt. Och då var man obekväm och jag har bestämt mig. Jag var liten så var jag väldigt tyst av mig. Men jag har också lärt mig, sen jag blivit äldre, att mig trampar man inte på. Jag är väldigt snäll som människa, men jag är också väldigt bestämd. Jag är väldigt noga med min integritet. Och när man trampar på den och man gör mig sårad, när man förlöjligar mig, när man liksom inte förstår och när man inte tar åt sig, utan när man dömer av okunskap och när man liksom behandlar en som man vore idiot eller mindre värd, vet, jag klarar inte det och då blir jag ganska... Och då blir jag ju obekväm. Och det vart jag ju, att jag blev ju väldigt illa behandlad och väldigt mobbad. Och det ena gav det andra, så att jag har haft det väldigt svårt i mitt arbetsliv. Jag har aldrig haft det innan i mitt liv.
Hur såg mobbingen ut?
Det var ju så här att tystnad, pratade så mycket om mig. När jag kom till omklädningsrummet en dag så var det klistrat massa provrör. Du kanske ska kolla om du är feldiagnoserad eller har du någon smitta, eller här i detta omklädningsrummet klär bara kvinnor om, inte omgjorda kvinnor. Ja.
Vad skulle behöva förändras inom vården för att en sån historia som Hannas inte ska behöva upplevas av någon annan? Anna Nordenström igen.
Man behöver ha mera resurser för att ta hand om de här situationerna. För det är ju sannolikt så att om man får ett bra omhändertagande och ett bra stöd från början, så är det betydligt lättare att hantera de svårigheter som uppkommer längs med vägen när man växer upp.
Och ibland kan jag känna att de som är homosexuella är mer accepterade. Och vi som har det här, vi är ändå konstigt. För detta är ju ingen sexuell läggning. Och det har också fått kämpa också även i kyrkans värld. Att detta är ju ingen sexuell läggning. Detta är ju en medicinsk åkomma. Det har ju blivit fel.
Hanna blir alltså illa behandlad av arbetskamrater. Men i sitt privatliv träffar hon en man, Magnus. De gifter sig och det ska dröja hela 2 år innan hon berättar om sin historia för honom.
Och när jag fick förklara mitt liv och när jag förklarade liksom anatomiskt och när jag gick in på sidor och jag berättade om operationer så förstod ju han att människor kan ju, och det kunde jag ju inte ha för. Och han älskar ju faktiskt mig. Och han såg ju mig som kvinna. Han sa, jag fattade ju inte att du inte var kvinna, för du är ju kvinna.
Det har gått ett halvt liv sedan hon, då som pojken Henrik, stod ute på åkrarna i Småland och lekte präst framför korna. Idag som Hanna, med en karriär som operationssköterska och enhetschef, funderar hon på om hon inte redan då i barndomen hade funnit sitt kall.
Tycker om när jag ser, när jag lyfter mina kollegor, när jag gör bra för mina brukare, stå upp för dem som ingen annan ser. Och sen har jag också känt en kallelse på diakon. Och jag har nu också suttit in på skolan, diakonutbildningen. Och nu så känner jag mer och mer den här inre kallelsen att få bli diakon. Att bli den här pastorala, fast den här med grön skjorta, presskragen, som är ute bland medmänniskorna, som får vara den där slumsystern, som får vara besöka den som ingen ser. Att kanske ha grupper, samtalsgrupper för HBTQ-personer eller vi som då är födda så här, eller olika samtalsgrupper om livet, och eller ja, att finnas med, att stötta och också tjäna i gudstjänstlivet, också att få predika att Gud är kärleken och han älskar oss alla människor, och att vi föds med olika åkommor. En del föds med utan armar, en del föds med insulin, och jag föddes med fel kön. Och ibland har man inte svar på allting, kan jag säga, utan det får vi kanske reda på en gång i himlen, brukar jag säga. Men den Gud jag tror på och den bild jag har av honom är att han älskar oss, och det är efter hans avbild. Och sen kan man undra varför jag blev så här. Men det kanske var någon meningen att jag skulle få ha någon betydelse för någon människa och hjälpa någon annan. Och jag tänker så här att de här sista åren jag har innan jag får gå i pension, det är ju 15 år, jag fyller 50 nästa år, att få tjäna människor på ett annat sätt, att få hjälpa, stötta och också hoppas göra att det här kunskap inom kyrkans värld, att vi får mer kunskap och förståelse, att det är ingen synd utan det är en medicinsk åkomma och att alla är vi lika värdefulla.
Du har lyssnat på avsnitten om DSD. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Maila då oss till kunskapsstudion@gmail.com. På Podplay kan du redan nu lyssna helt gratis på nästa avsnitt av Dokumentära berättelser, som handlar om kriget i forna Jugoslavien och om Ismar, som berättar om när kriget kom till hans hemstad. Militärhistorikern Gunnar Roselius berättar om vad det var som ledde fram till kriget, och Johan Hansson, bataljonschef i den nordiska bataljonen BA02, berättar om de svenska soldaternas fredsbevarande roll i kriget. Och du, missa inte att alla avsnitt av säsong 6 finns tillgängliga redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se. Helt gratis.